Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Formue. Idag är det den 8 april. Våren är på ingång och jag börjar Mikael Levin. Hur var påsken?
Den var bra. Det blev ju faktiskt lite sol, eller åtminstone var det när där vi var ute på vårt landställe. Så det var en påsk. Ja, man drar igång verksamheten helt enkelt. Monterar in vatten och allt så där. Det är ganska primitivt.
Det är en uppstartshelg.
Ja, det kan man säga. Och det gick ju fort. Ute på fjärden så när vi kom, då låg isen. Och en och en halv dag senare så var den borta. Så det var en riktig sån här, fascinerande att se hur fort det kan gå ändå.
Eller hur?
Själv?
Tackar som frågar. Jo, spenderade en vecka i fjällen. Sen var det lite sjukdom i familjen och sådär. Så att det blev, men vi fick njuta lite av solen. Lite påsk var det.
Ja, och bra med ljus också antar jag.
Mycket brukar bra med ljus och bra med snö. Ja. Aldrig sett så mycket snö. Jag har varit där uppe i, hur gammal jag är, men jag är snart 50 år. Och snöhögen har aldrig varit så stor. Det är första gången jag inte ser bilen från köksfönstret.
Åh fan.
Så var det. Du, jag tror det var 120, eller det var 115 centimeter snö där vi höll till. Och så kom det 20 ny snö uppe på det sen. Så att, det var rejält, det var rejält.
Ja, låter härligt.
Stora snöhögar. Men du, jag tänkte vi skulle hoppa in i väsentligheterna. Och den här gången så avslöjar vi ingen tid för hur länge vi håller på. För det, vi har aldrig hållit den tiden vi har sagt. Så att vi kör på tills vi är klara. Ja, och, men vi börjar med att blicka tillbaka. Det är en månad sedan vi körde Förmögenhetspoddens förra avsnitt, mars-episoden. Mm. Och då var ju du lite bäsig, skulle jag säga, och tyckte att vi skulle vara försiktiga med förväntningarna. Och,
ja, nej, men det skriver jag under på, för det var jag. Vi har ju haft en marknadsperiod här sedan det här famösa rallyt som vi är inne i just nu började i slutet på oktober var det förra året. Och som jag sa förra månaden så, för att dra till med en populärkulturell referens, så skulle jag säga att Fast and the Furious, det har ju gått väldigt fort och liksom stigit ganska så mycket sedan den där vändningen. Och vi vet ju, och det har vi ju diskuterat åtskilliga gånger tidigare här i podden, att marknaden är lite av en drama queen. Och den överdriver både på uppsidan och på nedsidan. Och när då det här, vad ska man säga, sentimentet, nu blir det sån här finanslingo, men sentimentet då, att humöret är väldigt positivt, det är väldigt optimistiskt, det är ju oftast självförstärkande. Och då blir ju den här rörelsen liksom ännu kraftigare. Och jag vill nog inte gå så långt som att säga att jag var bäsig förra månaden, men jag bara flaggade för lite grann att det har gått väldigt fort på kort tid. Och då är det alltid, liksom, risken finns ju alltid där att det här då sentimentet som vi överhuvudtaget inte kan kvantifiera helt plötsligt vänder, som det gör på marknaden ibland. Det behöver ju inte betyda att det är underliggande på något sätt dåligt, men liksom rent kursmässigt.
Nej, man får blicka tillbaka ibland till vad är förväntad avkastning på en aktiemarknad till exempel.
Och nu med mars då så i bagaget så kan man ju säga att jag kanske inte hade sopfel, men jag hade fel i varje fall, för det fortsatte ju ganska så starkt under mars också, den här rörelsen att det är ett positivt tolkningsföreträde i marknaden, så att liksom all news are good news på något sätt. Det spelar ingen roll vad som kommer ut, utan det tolkas positivt helt enkelt.
Och bad news are no news.
Ja, eller bad news are good news.
Till och med det?
Ja, lite, för det är ju inte så att man kan ju tycka liksom med då, vad är det, 12-14% upp på globala aktier och nästan 10 då på svenska aktier, att oj oj oj, nu har datan som har kommit in, den har varit bra. Och till stora delar så ja, det har den nog varit, men det har ju inte varit någon sån där, att datapunkterna på något sätt har skinit 100%. Utan det har varit en del grejer, framförallt på inflationssidan, som har varit lite av besvikelser också. Så att marknaden har valt att tolka ändå det mesta som har kommit in i ett positivt, på ett positivt sätt.
Ja, vad ska vi tro nu då framåt?
Ja, det är kanske ska ta det lite lugnt med att tänka om framtiden med tanke på hur det gick förra gången. Som vanligt, jag landar ju gärna i den här förväntningsdiskussionen. Och där tycker jag 2024 har varit liksom ganska intressant ändå. För att mycket av det här rallyt som startade för knappt ett halvår sedan, det har ju byggt på då att den här recessionen som alla var rädda för under förra året, att den inte skulle komma och att vi skulle få någon sorts form av mjuklandning, men ändå en landning i ekonomin. Det vill säga inte lågkonjunktur, men ja.
Det här Goldilocks-scenariot.
Ja, men lite åt det hållet att tillväxten, den är det är inte liksom negativt. Den är inte hygglig, men acceptabel då. Och att inflationen skulle fortsätta ner mot de här magiska 2% då, som är någon sorts form av inofficiellt mål för många centralbanker. Och det här, de här två då, sjunkande inflation och en ekonomi som bromsar in men inte liksom hamnar i lågkonjunktur, det skulle innebära en hel räcka med räntesänkningar både i USA, i Europa, även i Sverige, Norge och så vidare. Och det som har hänt lite grann under 2024, det är ju att den globala ekonomin har ju faktiskt accelererat. Det tror jag inte det var jättemånga som kanske hade på bingobrickan att det skulle liksom ta fart härifrån. Inflationen var jag inne på lite grann tidigare. Det är ju så att den sjunker, ja. Men den sjunker kanske inte riktigt lika fort som förväntat. Och det har ju varit en del tal, framförallt i USA då, som har planat ut eller till och med överraskat lite på uppsidan. Och det gör ju, och det här har vi varit inne på i år, eller tidigare avsnitt i år, ganska så mycket. Det har ju inneburit att marknaden har haft en syn på hur centralbankerna ska agera. Och centralbankerna har haft en annan. Men där vi är idag, i början av april här, så har ju marknaden i princip kapitulerat. I januari, då skulle ju Fed ha sänkt i mars.
Just det.
Och nu blev det ingenting där.
Om vi backar tillbaka lite grann, så vill jag minnas att det var marknaden förväntade sig 6 sänkningar.
Drygt 6 sänkningar var det.
Och snittförväntningarna.
Ja, och Fed har ju hela tiden då hållit sig kring 3 i sin kommunikation. Och nu är marknaden uppe där på 3. Och nästa liksom tillfälle för amerikanska Federal Reserve är i juni. Och den då garanterat säkra sänkningen som var för bara 2 månader sedan, den är ju definitivt i spel. Och nu pratar vi juni från att mars skulle ha varit och så vidare. Och det här kan man ju tycka utifrån just att marknaden diskonterade in väldigt mycket av det här scenariot. Och vi hade en liksom fantastisk utveckling då i slutet på förra året och även i början av 2024 som då har fortsatt. Och så har jag ändå på något sätt förutsättningarna förändrats ganska radikalt. Eller ja, radikalt, men ordentligt då, i förhållande till förväntningarna. Återigen, det är ju inget negativt med det här, kan jag tycka. För att ekonomin visar ju faktiskt lite gröna skott. Och det är ju inte så dumt. Men det har ändå liksom fortsatt utifrån det här att Goldilocks-tillväxten ska typ mjuklanda. Vi ska få massa räntesänkningar, inflationen ska fortsatt falla. Och det har ju inte riktigt spelat ut. Så man kan ju säga att det blev liksom men det blir fel inte utveckling, men rätt utfall på marknaden.
Ett bra utfall.
Ja.
Ekonomin går starkt, starkare.
Ja, starkare. Den går inte starkt.
Nej, inte starkt. Men starkare än förväntat. Mm. Och det spelar in på räntesänkningsförväntningarna.
Mm.
Och förmodligen på räntesänkningarna på riktigt också, höll jag på att säga. Inte på förväntningarna.
Ja, men de skjuts ju på framtiden hela tiden, helt enkelt.
Och marknaden då tolkat de ekonomiskt gröna skotten som du nämnde mer positivt än den uppskjutna räntesänkningen som negativt.
Precis.
Vilket gjort att vi har fått en positiv utfall.
Ja, Det är i stora drag skulle jag vilja säga att det är så. Men då kommer vi ju liksom in på det här just förväntansbilden och hur svårt det är att förutspå egentligen vad som kommer hända. För det är den här berömda tvåstegsraketen då, att ett, du ska ha rätt på vad som kommer att hända. Om det där talet ska bli si eller så.
Mm.
Och sen, om det blir, ja, antingen har du ju rätt eller så har du ju fel.
Mm.
Det är ju ganska enkelt, det är ju binärt. Men säg att du får rätt. Då har du ju liksom klarat av det första steget. Och det andra steget är ju att försöka förutspå då marknadens reaktion på det här. För nu i år då så har det varit all news are good news. Positivt tolkningsföreträde. Men det är ju inte ovanligt att det har varit liksom perioder där det har varit bra nyheter. Men det har ändå varit ett negativt tolkningsföreträde.
Mm.
Och då kan du ju få rätt på liksom din prognos på vad det nu är för datapunkt du är intresserad av. Men du får fel på utfallet, det vill säga marknadens reaktion. Och nu i år då, så, som sagt, det har ju varit väldigt, väldigt bra för många portföljer. Det har ju gått fantastiskt väl.
Mm.
Framförallt på riskfyllda tillgångar som aktier. Och det som också, kan man säga, det som har varit lite av besvikelsen i år, det är väl liksom räntesidan. För att, återigen, ekonomin som tog fart. Det var inte kanske alla som hade det i korten, som sagt. Och nummer två där, räntan som inte sjönk. Och då pratar jag inte centralbanksräntorna, utan en del av det här scenariot var ju också att de långa räntorna skulle sjunka. Alltså hela räntekurvan då, i och med att ekonomin skulle bromsa in lite grann. Inflationen fortsätta falla och hela den biten. Men de har ju faktiskt stigit i år. Så att de flesta långräntor, om vi tar 10-årsräntorna då, oavsett om det är Sverige, om det är Europa, det vill säga Tyskland eller USA. Så de är upp någonstans 30-40 punkter. Så att framförallt då säkra obligationer som statsobligationer har ju haft, ja, de är ju i backen 2-3-4 procentenheter beroende på marknaden.
Just det. Och punkter, 30 punkter är 0,3 procentenheter.
Precis. Sorry, jag trasslar in mig där i lingo. Miljöskadad av för länge, jobbat för länge i branschen.
Läser de punkter och ska prata om något annat, det är svårt. Ja. Men det blir väl bra det. Men du, vad ska vi blicka framåt då?
Mm. Ja, men jag tycker den här förväntansdiskussionen, den är ganska intressant ur ett portföljperspektiv, för att när vi pratar då om marknaden, då är ju det ganska liksom kortsiktigt.
Mm.
Och 2024 är ju ytterligare ett exempel på att det är ganska svårt att pricka det där kortsiktiga. Och det är lätt att man liksom drar ner sin placeringshorisont eller börjar tänka just kortsiktigt. Men om vi tar till exempel våra kunder, de är ju betydligt mer långsiktiga än så.
Ja.
Och det är otroligt viktigt att vara medveten om att på kort sikt så kommer det att hända mycket saker som kanske inte är förväntade. Men har du då det här lite längre perspektivet och har formerat din portfölj utifrån de här klassiska sakerna som vi har tjatat om tidigare, att du har en risknivå eller en risktålighet som du ska utgå ifrån. Du har lite olika preferenser. Du har ju olika mål med ditt sparande och dina investeringar. Och har du någorlunda liksom ordning på det huset, då kanske man inte ska fokusera, även om vi gillar att många lyssnar på det vi sitter och pratar om här, men man kanske inte ska lägga för stor vikt i det, utan den övergripande portföljen på lång sikt, den kommer att betyda mycket, mycket mer för din avkastning än då, ja, kortsiktiga resonemang kring vart saker och ting ska.
Mm.
För det är ju, återigen, det är ju inte sällan man blir överraskad.
Nej, det är inte det. Men det är ju lättare, det är ju mänskligt, det är ju bara att gå till mig själv, att när marknaden är positiv, då är det lättare att vara långsiktig än när det brakar söderut.
Precis, ingenting kan få din placeringshorisont att förkorta så mycket som en rejäl nedgång.
Nej.
Och där är också en sån här, vad ska vi kalla det, psykologisk aspekt, att åtminstone vara medveten om hur du reagerar i olika situationer. För det är väldigt lätt när det, framförallt när det blåser på marknaden, när det går dåligt, att du fattar då vad du själv kanske tycker är intuitiva eller känslomässiga beslut som över tid kommer att vara inte helt optimala för din portföljs avkastning.
Nej.
Och där, återigen, vi vet inte vad som händer, men om du åtminstone liksom är medveten om att det kan hända, då är du lite väl eller lite mer förberedd på det. För då kanske du undviker att fatta de här snabba, instinktiva besluten som oftast får, det kan få stor effekt på din portfölj över tid. Istället för då vara bekväm med din portföljkonstruktion utifrån då riskplaceringshorisont, preferenser, mål, allt det där. För då har du någonting som du kan stå ut med även när det blåser lite. För det är kortsiktigt, det här marknadstiming, det är ju väldigt många som tycker det är roligt, men jag ska inte skjuta mig själv i foten här, men man kan ju diskutera liksom värdet det eventuellt kan tillföra i portföljen.
Ja, ofta negativt, men ett sätt att tänka som i alla fall jag har försökt göra, det är ju att tänka som allt annat. Jag är ju ekonomiskt lagd, så att jag gillar att köpa saker billigt snarare än dyrt. Och om man tänker lite så när det gäller placeringar också, så kan man ju se en fördel av att saker går ner, för då kan man köpa billigare. Och nästan att det är lite jobbigt att det går upp, för nu blir det dyrt.
Ja, men det är helt korrekt.
Helt korrekt! Du, ska vi säga någonting mer om läget just nu, eller ska vi börja röra oss mot månadens tema?
Ja, det är rätt intressant tema. När jag sitter och leker med det här, vad finns det som man kan ta upp som är lite aktuellt förutom då den övergripande marknadssituationen, så har jag hittat en liten esoterisk sak idag. Och det är choklad.
Choklad?
Ja. Eller rättare sagt kakaobönor. De har ju fått ganska mycket uppmärksamhet, och vi ska inte diskutera kakaomarknaden såklart. Men när någonting liksom går till skyarna. I början av året så det var ju mycket prat till exempel om bitcoin. Och det är ju klart, det är lite större än kakaobönor kanske. Men kakaobönor har fått just en hel del uppmärksamhet, för priserna har ju liksom gått helt bananas där.
Jag har någon hemma som gillar choklad också, så att jag lyssnar med påspända öron här, att säga, när jag hörde nyheterna.
Den kommer nog troligtvis, om man tittar på prisutvecklingen på kakaobönor, så kommer chokladen troligtvis bli lite dyrare här framöver. Framförallt då om man gillar sån här choklad med hög kakaohalt i. Och det har att göra med att visst, skördarna då är det ju framförallt alltså Elfenbenskusten där nere i Västafrika, som de står ju för, jag tror det är 50% av världens kakaobönor då i form av produktion. Det har varit lite dåliga skördar, de har haft några så här skadeinsekter tror jag på en del av de här kakaoträden, och det tar i snitt, jag tror det är 3 eller 4 år från planta till ett träd som liksom ger frukt eller som ger avkastning. Men det är som vanligt när någonting går så här paraboliskt, så handlar det väldigt mycket om futuresmarknaden. Att du handlar ju råvaror på futures.
Ja, en future. Vad är en future?
Ja, men det är ju en framtida kontrakt, att du säljer eller du köper någonting till ett pris.
Helt längre fram i tiden.
Precis.
Man bestämmer det.
Ja. Och det blir en sån här teknisk grej som jag ska inte påstå att jag kan det här fullt ut, men du behöver ju lämna någon sorts form av säkerhet för de här futuresarna. Och sen när den här rörelsen då tog fart, så ökar kraven på säkerhet, och då blir det liksom självförstärkande. Så det är en del av det hela. Men jag tycker att nu som sagt, vi ska inte prata choklad eller kakaobönor här, för det är kanske inte riktigt månadens tema. Men det är, om man tittar lite bredare, förutom då de här famösa kakaobönorna, så hela råvarukomplexet, oavsett om vi pratar industriella metaller, om vi pratar ädelmetaller, vi pratar ja, softs kallar det, alltså soft commodities. Och det är oftast jordbruksråvaror. Och sen har vi då energisidan med framförallt olja. Det har tickat på lite i år. Och det kan ju dels vara en effekt av att det vi pratade om tidigare, det vill säga den globala ekonomin faktiskt börjar ta lite fart. Att det är en effekt av det då, att efterfrågan helt enkelt stiger. Och i förlängningen, just med en accelererande då, eller en ekonomi som faktiskt börjar ta lite fart. Vi har ju diskuterat också åtskilliga gånger här i podden de fantastiskt starka arbetsmarknaderna, både i USA och Europa. Mm. Till viss del även Sverige, och att kapacitetsutnyttjandet i ekonomin är hyggligt högt. Mm. Och om vi då från en sån ansträngd situation framförallt på arbetsmarknaden ska accelerera då, eller liksom att tillväxten ska öka, då blir det ju lite risk för flaskhalsar.
Mm.
Och möjligtvis de råvarorna chippar in i det här scenariot då genom att faktiskt stiga. Då är jag lite lurig på hur inflationen faktiskt kommer att utveckla sig. För framförallt energipriserna, de slår ju igenom ganska så omgående. Och oljepriset har ju hakat upp med, jag tror det är 12 eller 13% i år. Och det är liksom, det märks.
Mm.
Så att jag tror att råvarusidan, den är nog värd att hålla lite koll på utifrån då det här inflationsperspektivet, och speciellt om det är lite tajt kapacitetsmässigt i ekonomin och vi har lite brist på arbetskraft och så vidare, att det kan bli ett spännande år utifrån just centralbanksperspektivet, hur de ska navigera den här miljön, för den är inte helt lätt.
Om de vågar ta den där sänkningen.
Mm. Mm. Och vis av erfarenhet tror jag. Och det är ju som sagt bara en åsikt bland många. Men med tanke på hur 70-talet såg ut. Det var ju den förra gången då vi hade ordentligt med problem med inflation. Det är ju att de kommer nog hellre fälla än fria. När det kommer till den där räntesänkningen.
Fälla en fria, du tänker att man hellre sänker?
Nej,
eller hellre att man tvärtom
att man hellre håller kvar än att sänka. För jag menar, får vi då inflationsimpulser både från ekonomin i stort, framförallt då via arbetsmarknaderna, men även då liksom inputpriserna, råvarorna. Då tror jag de kommer luta åt att avvakta istället för att sänka, för då blir risken att eldas på ännu mer.
Är det en skräckscenario för en centralbankschef att vara ihågkommen som den som sänkte för tidigt skapade en okontrollerad inflation?
Precis, de är ju lite som politiker, det är ju ingenting vi diskuterar i den här podden, men de vill ju gärna ha liksom sin historia eller sitt arv, och då vill de ju ha fattat rätt beslut liksom, och det gäller ju även för centralbankschefer och i USA, just det tror jag nämnt det någon gång tidigare, den som anses som absolut sämst är en centralbankschef som satt på 70-talet som heter Arthur Burns. Och han brukar användas just i många analyser som att hit vill ingen, eller Jay Powell i det här fallet, det här vill han inte.
Men det måste ju också vara, alltså om man tar risken, om man riskerar att sänka för tidigt jämfört med risken att man höll kvar lite för länge.
Mm.
Men bara det kan vara 25 punkter eller om man ska till och med smälla till med 50 punkter i sänkning.
Ja.
Det måste vara ganska liten konsekvens att skjuta på sänkningen till nästa möte.
Och det som är intressant också, nu vad heter det, åker vi lite för sidan från månadens tema här. Men
tappar kakobjörna.
Ja, precis. De försvann. Men det som är lite intressant, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad jag skulle säga. Det var lite pinsamt. Får se om det blir en
redigering. Jag pratade om scenariot att det är lite mindre risk att vänta med.
Och det jag skulle säga var just att ekonomin verkar ju ha klarat av de högre räntorna ganska hyggligt. För man tycker ju att ja, vi gick från ja, nollräntor och till och med negativa räntor och långa räntor som också har varit negativa till dagens nivåer då, som är lite mer normala. Och det kan man ju tycka, det var ju en rejäl chock. Och i år så har ju då de långa räntorna framförallt, de har ju faktiskt stigit. Men ändå så verkar ekonomin inte störas för mycket av det. Och det är ju någonting som centralbankerna kan ta till sig, att det kanske inte gör så mycket att hänga kvar med den där sänkningen.
Ja, det är vi svenska stolta bolåneägare.
Ja, precis. Det är sant. Det är mycket spekulationer där kring om Riksbanken också ska sälla sig till den här skaran som ska börja sänka i sommar. Men återigen, temat för månaden och det är att liksom hålla lite koll på vad som händer i råvarukomplexet. För där kan det ju gå väldigt, väldigt fort när det väl börjar röra på sig.
Och då pratar vi inflation. Eller?
Inflation.
Att det är det man håller koll på. Mm. Och då är det kanske lite risk för den här, en sån här one-liner från finansbranschen med higher for longer.
Ja, den dog ju av lite i slutet av förra året då när räntorna sjönk. Men den har ju gjort ordentlig comeback i år då med att räntorna faktiskt ser ut att vara högre under längre tid än vad många just har förväntat sig. Och där är vi tillbaka i förväntansdiskussionen.
Ja. Men med det så tänkte jag att vi skulle börja runda av för idag.
Mm.
Så tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhållande längre fram. Jag skulle också vilja slå ett slag för kakaobönan. Gillar ni choklad, även om priset går upp lite grann, så passa på att unna er choklad. För de kommer nog gå upp lite med chokladkakan här framåt.
Ja. Nej, men det är gott med choklad.
Det är gott med choklad. På återhållande längre fram.
Hej.
Hej.